P1 Dokumentär. Miniserie.
Ett litet samhälle i Småland blir under mer än ett decennium centrum för droghandel och häleri. I en fyrvägskorsning står polisen gömd och spanar mot en röd stuga med vita knutar. I huset samlas yrkeskriminella hos en man som pekas ut som kungen.
Det var ju mest för droger man var det och man avvittrade hans stöldgods. Han satt ju alltid ute. Han hade ju det man ville ha med.
Typisk småländsk liten idyll som förändrades. Det är inte ofta vi har sådana ställen där det är så mycket som det var där.
Det var ju många narkomaner som kom och umgicks med mig. Det blev som en liten mötesknut där ute kan man säga.
Där är berättelsen om de som polis och åklagare kallar livsstilskriminella. Personer som begår brott efter brott men som polisen har svårt att stoppa. Jag heter Sigrid Edsenius och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Laglös landsbygd. Andra delen, Tjuvbyn.
Berätta var vi är på väg nu då.
Ja, då börjar vi rulla ut mot ett ställe som heter Hermanstorp som var väldigt aktuellt. Där hade vi ju mycket livsstilskriminella. Vi rapporterade många för grov olovlig körning och drograttfylleri. Det var sån där, en knutpunkt.
På landet utanför Nybro, mitt i glasriket i Småland. Polisen Fredrik Eriksson kör på smala vägar omgärdad av stenmurar, granskog och hagar med betande kor. Det är oktober 2020 och jag följer med Fredrik Eriksson på hans kvällspass.
Och det blir ju många nätter vi lägger här ute på de här småvägarna. Körande, letande. För att se om vi kan hitta något av intresse. Vi kan väl köra ner på ett ställe där jag har stått mycket.
Hade det här varit för några år sedan skulle Fredrik ha kört ner och ställt bilen i närheten av en korsning. På den tiden var han här nästan varje kväll. Målet var att spana efter personer som körde till och från ett särskilt hus.
Ja, då har vi tagit oss upp till Hermanstorp. Och här har jag varit mycket. Här har vi ett par ställen jag har stått på flera gånger. En väg till den här adressen då. Så här har jag stått många timmar. Vi fick ju ofta napp nästan varje pass vi stod här. Det var ju så.
Ja, när man skulle ut till Hermanstorp till han, då var det ju liksom, det var full gas dit. Och möter man någon, det var ju polis hela tiden och omlopp runt om det. Det var ju 100% att det var polisen man mötte. Och så det var ju järnet in på hans gård och springa in till hans hus så fort man kunde.
2015 är Patrik Putte White knarkare och tjuv. Han bor i Småland och varje natt är han ute och begår brott. Han gör inbrott i sommarstugor och villor i jakt på saker att sälja för att finansiera sitt amfetaminmissbruk.
Det var det enda jag gjorde, alltså i mitt missbruk. Det var ute och stjäla, liksom stjäla. Och det spelade ingen roll vad det var. Liksom. Jag gjorde mycket sådana här tyskhusinbrott kan man säga. Och jag ska säga så här, liksom, att jag gjorde nog 3-4 sådana grova brott varje natt. Alltså det var det enda jag gjorde.
På sina nattliga färder med bilen full av stöldgods kör Putte White mot den lilla byn Hermanstorp. På de smala vägarna visar hastighetsmätaren ofta över 100 km i timmen.
Man är nojig. Man kanske har sett polisen på några kilometer längre bort och man har något i bilen, stöldgods, narkotika eller något, och man har bråttom och blir nojig. Och eller man har någon med sig som hetsar en. Alltså det händer ju också. Och då kör man kör alltid för fort när man är drogpåverkad. Bilarna är inte bästa skicken heller. Dåliga bromsar och allt. Så, och då hade man ju tagit droger och då hade man säkert droger med sig. Och då var man ännu mer nojig. Och givetvis kom ju poliserna då med. Det är många gånger man blir stoppad på vägarna ute in där, alltså till Hermanstorp. Det spelar ingen roll vilket tag man kör. Man trodde att man visste en väg där som inte polisen visste, men de var där med.
Vi la jättemycket tid ute. Och det var ju ofta resultat ute. Det var folk som körde påverkade. Vi inte hade körkort. Och en del innehav på narkotika också.
Ända sedan tidigt på 2000-talet har Fredrik Eriksson och hans poliskollegor märkt hur lilla Hermanstorp håller på att förvandlas. Byn är inte större än en 8-10 hus. Runt omkring ligger bondgårdar. Så länge alla kan minnas har det varit lugnt och fridfullt här.
Typisk småländsk liten by, en liten idyll, lite ängar, stenmurar, granskog runt omkring, röda hus med vita knutar. Det är en liten idyll som ligger där ute, som förändrades.
Hur såg det ut då?
Ja, men det var ju mer som en bilskrot. Mängder med bilar, skrotbilar. Där var ju skräp, bråte. Det hände nästan alltid någonting när man kom. Två dagar senare så hade det kommit till någon ny bil eller lite nytt bråte. Det var ju ingen ordning att reda där. Så är det ju.
Efter en vansinnesfärd, får man väl kalla det, i höga farter så grep polisen i natt en man vid Hermanstorp väster om Nybro.
Polisen försökte stoppa mannens bil vid Hermanstorp väster om Nybro. Men då trampade han gasen i botten och försökte köra ifrån poliserna.
Vad är det som har hänt i lilla Hermanstorp? Hur kan en by med bara en handfull hus få polisen att komma dit natt efter natt? Jag gör en sökning efter domar med koppling till platsen och får mängder av resultat. En morgon har polisen knackat på rutan till en Saab där två kriminella personer ligger och sover. I bilen hittas fullt med stöldgods, narkotikaklassad medicin och amfetamin. Under en biljakt har en man dömd för stöld kört 160 km i timmen på småvägar i ett försök att undkomma polisen. Och en annan man, en känd kriminell, kan stoppas först efter att polisen lagt ut en spikmatta på vägen. Hermanstorps dåliga rykte kopplat till en speciell fastighet. En röd tvåvåningsvilla med vita knutar mitt i korsningen. I huset möts personer från den undre världen. Det sägs att det är centrum för droghandel och häleri. Husets ägare är en känd figur bland traktens kriminella och för personer som Putte White står dörren alltid öppen.
Ett härbärge kan man säga. Det bodde ju folk i husvagnar och ja, det var mycket folk där. Alltid mycket folk. Skulle man träffa någon så fanns det ju där. Men det var ju mest för droger man var där och man avyttrade stöldgods. Man skulle kanske sälja någon stöldgods där. Eller byta med något. Så det, och han satt ju alltid där ute. Han vill ju sitta där lite som en kung. Han hade ju det man ville ha med. Så var det.
På skvallersajten Flashback finns en sida om Hermanstorp och om den mystiska ägaren till det röda huset. På nätet går ryktet att han är död. Men mannen lever och jag hittar honom bara några mil därifrån. Nu bor han i lägenhet i Emmaboda. Han har haft en lång kriminell karriär.
Det var ju 89. Våren 89 som de tog körkortet. De kom jag och anhöll mig där för hembränning.
Roffe, som han heter, har ett belastningsregister som sträcker sig över många sidor. Allting började i slutet av 80-talet när han åkte i fängelse efter att ha blivit gripen med 50 liter hembränt.
Och då menar han på att jag hade tillverkat det och att de hade en fågel i buren som kvittrade och sa att jag då tjänade 50 000 i månaden på det där hembrända. Men herregud, då skulle jag inte åka runt i en gammal Volvo 140. Men jag blev ju dömd där i slutändan för det där, både för häleri, för jag hade köpt stulna bildelar. Och sen det här med hembränningen då.
Var det första gången du blev dömd för någonting?
Ja, det var det. Och då fick jag ett års fängelse med.
När Roffe kommer ut ur fängelset är det 90-tal. Han är arbetslös och nu börjar vad han själv beskriver som en festglad period med mycket alkohol. Men alkoholen gör honom dåsig och okoncentrerad, särskilt när han ska köra bil. Roffe bestämmer sig för att lägga av.
Då slutade jag ju dricka där 94 sen helt och hållet. Ja, jag fann ingen glädje i det. Däremot i amfetaminet. Kanske var i Tyskland eller Danmark, det var något där. Hamnade vi där på någon skum handbar. Och då blev vi ju bjudna på kokain och... Ja, men provar du med nu, säger han då, den ena polaren där. Så då hällde de upp en liten lina där. Jag tänkte, jag ska inte döma någon utan att ha provat det själv. Och det räckte med den där lilla linan där för att man skulle bli fast. Så det blev det så några gånger där. Vi köpte med oss några gram hem och delade på det, jag och den ena kompisen. Ja, så var det väl så. Sen drog det bara vidare med de här jädra drogerna.
Genom åren döms Roffe för en mängd olika brott. Han kör bil utan körkort, köper och säljer stöldgods och ertappas med flera hundra gram med amfetamin. Roffe bor vid den här tiden i en fin lägenhet inne i samhället, men när han döms till fängelse efter ytterligare ett narkotikabrott förändras livet. Väl ute i friheten, senhösten 2004, tvingas Roffe mot sin vilja att flytta ut på landet.
Det kan man väl anklaga åklagaren för. När hon burade in mig så blev jag av med den lägenheten. Det var inte lätt för mig att få tag i en ny lägenhet sen. Då hade ju en av mina före detta ett hus där ute i skogen. Och då sa hon att du får köpa det för 100 000 av mig. Då. Ja, men då gör jag väl det, sa jag då. Jag jobbade mycket då hos olika, hjälpte olika bönder med maskiner och lagade bilar då. Och det var ju många gamla raggarkompisar som kom med sina bilar och jag fick hjälpa dem med det. Och sen spred de ut det och det och det, och så här blev ju tillströmning. Även jättegamla kompisar då som jag liksom umgick med på 80-90-talet, de började ju komma där. Och nästan alla där i min bekantskapskrets, det var ju många narkomaner som kom och ja, andra ungdomar och äldre med som inte hade körkort och skulle komma och hälsa på.
Men är du väldigt social eftersom det var så mycket, du hade så mycket?
Ja, jag har ju en stor bekantskapskrets, vet du, så alla trivdes ju att komma till mig. Många som inte hade egna hem och sådär, och jag bjöd dem på mat och ja, sådana man har känt nästan hela livet då, om man vet att de levde i misär, så bjöd jag dem ofta på mat eller frukost. Och det blev som en liten mötesknut där ute, kan man säga.
Ja, det är ju mycket upp till han som bor där, vad han har för gäster och vad han tar in för folk. Det är han som bestämmer på sin tomt och vilka han umgås med. Så det vill jag nog lägga mycket ansvar på. På honom. Det var ju jättemånga olika personer. Som inte hade körkort. Det var, hade problem med missbruk. Ja, för mig kända personer inom polisyrket.
Läget i Hermanstorp blev värre och värre. När Fredrik Eriksson och hans poliskollegor kör förbi kan de se kända tjuvar och narkomaner i trädgården. Många kommer till huset i bil. Polisen riktar in sig på trafikbrotten.
Vi tog ju vägarna runt omkring. Vi stod och kontrollerade trafiken som kom till och från Hermanstorp. Ibland så körde vi även förbi civilt för att kolla och få en bild av vad som hände och skedde där. Trafiken utav kriminella människor ökade ute på adressen helt enkelt. Och det var ju det var ju dygnet runt alltså. Så det kom bilar till och från och så vidare. Det är ju så. Är man kriminell och man är ut och kör på vägen, där ska man inte vara. Och när vi åkte dit så i regel fick vi träff. Och hade vi varit där mer, då hade vi 100% tagit många, många fler. Samtidigt är det inte ovanligt heller där det flyttar in en kriminell person som drar till sig ett visst klientel. Det är absolut inte ovanligt. På sådana här platser det finns det fler av. Sen var det ju väldigt mycket här ute.
Roffe fortsätter åka in och ut ur fängelse. När han inte är där bor hans gäster ändå kvar. Flera av dem som bor i byn retar sig på Roffe och alla som besöker honom. På stöket, de rostiga bilvraken och på drograttfyllorna. En del grannar vill flytta, men det är svårt att sälja husen i byn. Polisen Fredrik Eriksson.
Jo, men man förstår ju på grannarna. Det är inte roligt att ha hus längs med vägen. Barn som ska till busshållplatser, cykla till kompisar. Och det kommer massor med personer utan körkort, drogpåverkade. De förstår ju precis vad det är som händer och vad det är för människor som rör sig där. Så jag förstår dem. De kanske inte ville släppa ut sina barn på cyklarna och cykla till en kompis där på vägarna när det är sån här trafik.
En av grannarna som retar sig lite extra på Roffe och de som bor i hans hus är en man som också råkar vara organiserad nazist. Det är en sommarkväll i juli 2018 när nazistgrannen kliver in på Roffes tomt. Enligt Roffe är han själv inte hemma och exakt vad som händer sen är oklart. Men säkert är att någon får fram ett hagelgevär och skjuter nazisten i benet. Polisutredningen läggs ner, inte minst eftersom han som blev skjuten, nazisten, inte vill medverka i utredningen. Historierna från Hermanstorp når medierna. Tidningen Barometern flyger över byn. På bilderna från tomten syns mängder med bilar, plundrade skrotvrak, lösa karosser, tält och husbilar. Efter skottlossningen ändras stämningen i byn, säger Roffe.
Det stod ju i tidningarna hela tiden om de här bilkörningarna och allting och skjutningar och sånt där i Hermanstorp. Så då började ju folk liksom hålla sig undan. Det var ju inte så jävla häftigt. Man gick ju inte gärna ut på kvällen. Absolut inte efter de där händelserna där ute. Då höll man ju sig inomhus eller så åkte man iväg till någon annan polare.
Det har gått mer än ett decennium sedan Hermanstorp blev synonymt med häleri och narkotikabrott. Nu, i december 2018, döms Roffe till fängelse igen. Den här gången bland annat för narkotikabrott, rattfylleri och vapenbrott. Samtidigt har Roffe hamnat i en tvist. Han säger i tingsrätten att det finns indrivare som är ute efter honom och han blir av med sitt hus. Roffe avtjänar sitt straff precis 30 år efter att han dömdes till fängelse första gången. När han kommer ut, vintern 2019, står han på noll. Fattig, arbetslös och hemlös.
Nu när jag kom ut ur fängelset, då bara kände jag det att nej, nu får det fan vara med det här. Mm. Ja, när man är så pass gammal med 60 år. Nej, då tröttnade jag på allting, all den här kriminaliteten och hela tiden behöva titta mig bakom axeln och även kolla i backspegeln om polisen kom. Så det var ju jobbigt hela tiden att tänka så. Mm. Att jag har lagt ner all kriminaliteten, det är för att jag är så trött på just det där levandet.
Roffe tillbringar den första vintern i en husvagn. Det är en kamp för att hålla sig drogfri och för att hitta en väg tillbaka in i samhället. Men via sin övervakare kommer han i kontakt med en gammal bekant. Det är Putte White, missbrukaren och yrkestjuven som har lagt av några år tidigare och som nu jobbar på vad som kallas en nöjesgård, inte långt från Emmaboda.
Alltså jag fick tårar i ögonen av att säga, han har ju också varit väldigt långt ner i grejerna innan. Mm. Och sen när jag kom ut och träffade dem och jag såg hur, alltså hur bra han mådde. Ja, det gjorde intryck på mig och då bara sa jag det att kan han så kan jag. Sen till slut så säger min övervakare det att du får en praktik ute hos mig och jag ordnar så du får en lägenhet, för du kan inte bo så där ute. Du har ju kämpat igenom hela, vilken annan människa som helst, Rolf, som hade levt så som du har gjort sedan du kom ut, de hade fallit tillbaka i drogvärlden med en gång. Men det gör fan inte du, utan du står jävla för ditt ord. Du verkar som du har bestämt dig. Jag ska ge dig en chans.
Det är oktober 2020 på Ängalunds gård. Roffe fick till slut en praktikplats som för bara några dagar sedan omvandlades till en fast anställning.
Här har vi bilarna jag håller på med. Och de här bilarna då, den byggde jag färdig förra veckan, postens bilar. Så jag kan starta upp.
Ja. Men du har ju inte haft körkort då på 30 år liksom.
Ja, precis.
Ja. Men hur är det? Då får du ändå hålla på med bilar här. Ju.
Ja, det är ju skönt. Det är jag ju alltid varit en motormänniska så. Ända sedan 10-12 års åldern så har man ju varit med och skruvat. Allt om bilar, det kan man ju.
Men inte köra på vanliga vägar?
Nej, det gör man ju inte. Nej. Jag väntar ju på att få mitt körkort tillbaka nu, så det får jag hålla mig ifrån.
Ja, så du ska göra det? Du ska ta en körkort?
Ja, absolut. Och måste jag ju lämna prover och påvisa att jag är drogfri och så. Men det kommer inte vara några problem med överhuvudtaget. Ja, jag skulle inte vilja gå tillbaka till det där igen. Utan det är... Nej. Nu när jag mår så här bra som jag mår nu, det har jag inte gjort på många annars år.
Ja, nu är det ju jättelugnt ute. Vi tar ju vägarna förbi här, men det är inte alls samma trafik där ute. Så det är jättebra.
Polisen Fredrik Eriksson styr bilen förbi den röda tvåvåningsvillan. I Hermanstorp har lugnet återvänt. Borta är bilvraken, tälten och skrotet. På den här platsen finns inte längre något tillhåll för livsstilskriminella, säger Fredrik Eriksson. Men landsbygden runt omkring är fortfarande drabbad av narkotikabrott, stölder och rattfylleri. Personerna som en gång bodde hos Roffe har inte försvunnit helt.
Ja, de är ju utspridda här i kommunerna runt omkring. Så de finns ju fortfarande kvar i vårt område där vi jobbar. Har inte koll på alla. Vissa har säkert skärpt till så det går bra för. Och en del har jag ju fortfarande att göra med jättemycket. Och de fortsätter vi att jaga.
I nästa avsnitt.
Man tänker väl att nu smäller det liksom, tänkte jag. Och sen så bara gasar han ju.
Skulle man kunna gå så långt och säga att du inte gillar poliser?
Ja, det kan man säga.
Det första brotten, det var ju någon mopedstöld. Då var man väl 10-11 år.
Det ska ju inte daltas med dem. De ska ju ta dem direkt in i finkan med dem.
Du har hört ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion. Producent Martin Jönsson. Slutmix Nima Shams. Jag heter Sigrid Etzenius och alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.